Alla som släktforskar får en viss inblick i hur det var att vara bonde i Sverige för ett par hundra år sedan. I normala fall kanske vi inte läser deras historia, dessa fattiga, enkla, vanliga människor, utan mera kungarnas historia. Men de allra flesta människorna i Sverige var ju faktiskt vanliga boskapsskötare och bönder. Och när vi sätter oss in i deras levnadssituation så märker vi hur stora förändringar det är mot nu för tiden. Man skulle kunna säga att ingenting är sig likt. Bara en sån sak som att de inte hade varmvatten kan vi tycka ganska konstigt idag. Ibland går vi kanske lite för långt i det här och ger dem en primitiv stämpel. De var fattiga jämfört med oss och levde helt annorlunda, men som människor var de precis som vi. Och de försökte göra det bästa möjliga av sin situation. När vi försöker återskapa och rekonstruera deras samhälle så blir det en hel del gissningar, men det finns också en hel del fakta runt dessa människor. Allting pekar exempelvis på att man levde familjevis på enkla gårdar med många hus. Förrådshusen, ja, de var stora och påkostade. Här skulle man förvara mat, föda, kläder och allt annat som man ville skydda undan djur och kanske även människor. Men boningshusen däremot, där man bodde, de var faktiskt i regel väldigt små. Och det finns en mycket enkel förklaring på det här. Och det är nämligen det att det svåraste och dyraste som finns, det är att hålla kylan borta och ha värme i husen. För långa, kalla vintrar, det är det värsta som finns. Och ett hot mot överlevnaden, som är faktiskt värre än hungern. Föda kunde man alltid få på något sätt. Men värme däremot när det var 20 minusgrader utomhus, det var inte det lättaste att få. Alltså byggde man så små hus som möjligt. Och det märkliga är det att de hus som finns från järnålder och in i medeltid pekar på att de allra flesta boningshusen i princip tycks ha saknat väggar. De hade taket ända ner till backen, så nära så att väggen egentligen knappt syntes. Det höll bara uppe taket. Det var knappt gånghöjd här inne. Små enkla hus, så små att vi kan kalla dem för vindskydd och regnskydd, men knappast för boningshus i övrigt. Fast å andra sidan så hade man inga större behov. Man hade inte den mängd av möbler som vi har idag. Man hade inte det behovet av yta och rörlighet som vi kräver idag. Man hade ett stort behov, att överleva vintern och den kyla som kunde vara rådande. Och för att försäkra sig mot det så byggde man så små hus som möjligt. Sedan kunde hela familjen med hundar, grisar, kalvar tränga ihop sig bäst det gick för att hålla värmen. Av det skälet så bygger man också under järnålder och in i medeltiden hus på ett sådant sätt att boskapen får bo i den ena delen och människor i den andra delen. Men fortfarande med så lite luftvolym som möjligt, så låga tak det bara går och så små hus som man kan tänka sig. Det finns en förklaring till det här med värmen också. Därför att man eldade bara med ris, inte någonting annat vad vi känner till. Att samla ris i skogen, det är ganska lätt när man går första gången och kanske andra och tredje och tionde. Men till slut så tar riset slut. Och man får börja hugga av grenar och sly med en vanlig enkel handyxa. Och sen är det också borta. Kvar finns bara de stora stammarna till träden och de kan man inte använda sig av för man har ingen såg. Och så länge som man inte har någon såg så kan man inte kapa stockarna och använda till virke eller ved på det sättet. De stockarna som man högg ner med yxor kunde användas för att bygga hus eller göra andra saker, men inte för att elda med inomhus för att skapa värme. Och det här gör att ris att elda med blir en bristvara. Och i och med att man har den här bristen, eller risken för brist, så vågar man inte elda hur mycket som helst. Man vågar inte ha hur stora hus som helst, utan man håller nere ordentligt. Det mesta pekar på att sågen introduceras på fullt allvar först när vi når en tid strax efter digerdöden, alltså under sen medeltid. sent 1300-tal, 1400-tal eller 1500-tal, då kan vi se att det sker en lång rad förändringar i samhället. Hur man bygger hus, man börjar öppna för fönster, man flyttar den öppna härden som man hade mitt på golvet och placerar den istället i hörnet på huset där man murar en riktig eldstad med skorsten och allt vad som tillhör, eftersom man kunde elda på ett annat sätt än tidigare. Bland många nyheter som kräver en såg så ser vi nya gärdsgårdar, men vi kan också se invändigt i husen att det finns nya möbler, och den viktigaste av alla, det var den personliga sängen. Tidigare så sov alla tillsammans i hela familjen med hund och katt och gris och alltihopa. Men nu när man hade värme i huset på ett annat sätt, när man kunde såga ner stockar och skaffa sig ved, så kunde man bygga större hus, rymligare rum och dessutom sova själv i en säng utan att behöva riskera att frysa ihjäl. Ja, trots att man nu sov själv i de här sängarna så behövde man fortfarande rejäla täcken för att hålla värmen på vintern. Det här påminner lite grann också om kläderna, som var ganska enkelt gjorda vad det verkar. Skinn var det vanligaste materialet för att kunna tillverka kläder. Men vi känner också till att man var ganska finurlig och använde andra material så långt det gick. Lin är ganska gammalt och tycks ha förekommit redan under bondestenåldern, även om det säkerligen var ganska ovanligt till en början. Fårull kommer också från slutet av bondestenåldern och blir sen allt vanligare. Men förutom materialen som vi känner till lite grann, så vet vi väldigt lite om moden och hur man sydde och snittade de här bitarna för att få dem snyggt och trevligt med perfekt passform. Det enda vi kan gissa oss till, det var att de här människorna hade känsla för stil och proportioner, så att det varit snyggt och trevligt och bra arrangerat. Ja, man nu bodde enkelt, så kan man gissa att de försökte klä sig så fin som möjligt, som de hade råd med i varje fall. Det var deras enda chans att försöka uttrycka någon form av rikedom. Och hade man sen råd med smycken och vapen eller någonting annat, så var det bara ännu bättre. En annan effekt med bristen på brännbart material och att man bara eldade med ris innebar att man kanske inte eldade så ofta. Och definitivt inte varje dag. Hur ska man då kunna laga mat, kanske vi frågar oss, som är så bortskämda med att i varje fall kanske äta ett mål varm mat om dagen? Jag tror för egen del att det var sällsynt att äta varm mat under forntiden och under medeltiden och kanske viss tid därefter. Den här maten som de åt, vet vi genom olika kröniker, var baserad på kött och mjölk. Spannmål var mycket ovanligt. Bröd och gröt, det var inte vardagsmat vid den här tiden. Och ska man nu tillreda kött exempelvis, så måste man inte värma det. Utan man kan salta, torka och framför allt delikatessen nummer ett, att jäsa det ungefär som surströmming. Det tyckte många om på den tiden och det gör islänningarna fortfarande. De här familjerna som fanns under forntiden och långt fram i medeltiden och även senare skiljer sig från oss på många olika sätt. De blev inte så gamla på den tiden. Vi kan snabbt konstatera att det var samma situation här uppe i Sverige som vad det var i Romarriket hos greker och många andra länder som vi kanske tycker hade en helt annan civilisation. Men de hade inte den läkekonsten. Och de hade inte andra möjligheter att kunna se till så att de fick ett långt liv. Vi kan räkna på det här och komma fram till att av de som föddes så var det bara 40% som blev 20 år gamla. Medan det bara var 2 av 10 som blev 40 år gamla. Och sen sjunker det snabbt neråt när vi kommer upp i åldrarna. Men märkligt nog så fanns det sådana som blev både 80, 90 och 100 år, men det var inte alls lika vanligt som nu för tiden. Det innebar att äldre människor, dåtidens pensionärer, var det underskott på och någonting som man verkligen uppskattade och behövde, De hade kunskaper, erfarenheter och hade på så vis ett stort värde i samhället. Eftersom livet var så kort så hade man bråttom att genomföra det som var viktigast av allt. Att se till att även nästa generation blev till här på jorden. Redan vid 15 års ålder hade de flesta ingått äktenskap. 16-åringar hade redan blivit mammor och papper. Och varje familj fick i genomsnitt 7 barn. Men trots det så kan vi snabbt räkna ut att det var högst 3 av dem som gifte sig, trots att det skedde vid så unga år. Även ifall det nu bara var 3 av dem som gifte sig, så medförde det här en ständig befolkningsökning som det inte fanns utrymme för i samhället. Alla marker var redan använda och upptagna. Kanske inte så intensivt som nu för tiden. En boskapsskötare behövde välja ytor till sin boskap, till skillnad från odlarna som kanske klarar sig på en mycket mindre yta. Men har man en gång lagt under sig marker så vill man inte på något vis dela med sig till andra. Bröder kunde bråka om vem som skulle ta över gården och ville heller inte dela gården så att båda fick plats på den. Det här medförde att man var tvungen att hantera befolkningsöverskottet på något sätt. Det skedde tyvärr ganska naturligt. Ibland inträffade stora pestepidemier. De mindre kom någorlunda regelbundet, medan däremot de stora motsvarade digerdöden kunde vänta flera 100 år emellan. För digerdöden var inte den första av sitt slag. Vi känner till minst en motsvarande på 500-talet dessutom, alltså ungefär 800 år före digerdöden, som var lika våldsam i sin framfart över Europa. Och ungefär 30-40% av Europas befolkning dog inom loppet av några få år. Det fanns också andra orsaker till att befolkningen minskade snabbt, och det var krigen. De ständiga krigen mellan folk. Men de här krigen fungerade lite annorlunda mot nu för tiden. Nu krigar man ofta stater emellan. Då krigade man folkstammar och riken emellan. Men det handlar mycket om att kriga för att träna sina soldater. Att röva boskap från varandra. Och när man nu skulle röva boskap på det här sättet så fick man alltid förluster. Men de förlusterna var alltid kännbara. Det var ingen kung som ville strida eller försvara sig som accepterade stora förluster. Stater däremot senare kunde fullkomligt strunta i förlusterna bara man vann. Men så var det inte på den tiden. Det var viktigt för alla folk i hela Europa och även utanför att bygga upp allianser, folkallianser, försvarsallianser, där bygderna gick samman i länder, i riken som ständigt bedrev krig mot varandra, men inte för att döda eller erövra, utan för att plundra. Och de här allianserna, de känner vi till från alla tänkbara kröniker, grekiska, romerska, alla möjliga folk runt om som beskriver hur det var förr i världen, pratar om dessa ständiga krig som utfördes. För att kunna ha sånt här samhälle som fungerar så måste man ha en klar och tydlig hierarki. Där vi kan se att ungefär 10% av befolkningen tillhörde toppen på den här hierarkin. Det var också säkerligen de som var de stora jordägarna och kanske även ägde det mesta av boskapen. Det var också ur den här lilla klicken i samhället som vi kan finna de som sen anlade synliga gravmonument från forntiden. Bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern. Alla de gravar vi kan återfinna tillhör denna lilla kategori i samhället och aldrig någonsin de 90% i befolkningen som levde på ett enklare sätt. Det var också de här 10% i samhället som upprätthöll ett kontaktnät ut över hela Europa. Och genom det så fick de reda på det som skedde, samtidigt som de själva berättade om vad som skedde i deras rike, i deras land och deras del av Europa. Ibland så kunde det även hända att föremålen bytte ägare och kom långt ifrån sitt ursprungsområde. importvaror, exempelvis romerska importvaror som vi finner här uppe, visar på de kontakterna som förekom. Däremot så hittar vi inte nordiska produkter i romarriket, men vi kan läsa om det, att man importerade exempelvis bärnsten dit ner, vilket uppskattades oerhört mycket. Ja, den här lilla gruppen i samhället som styrde det mesta kan vi kalla för folkförsamlingen. Det var de som avgjorde. Tillsammans med kungen så avgjorde man viktiga frågor som berörde försvar och anfall. I övrigt så var det självstyrande bygder i samtliga andra frågor. För man behövde inte reglera det eller kontrollera det uppifrån. Utan det gjorde bygderna alldeles själva. Ja, i övrigt så gick dagen sin stilla gång. Man tog hand om sin boskap, man var herdar, det var inget hårt arbete. Men hela dagen gick åt till dessa sysslor att sitta ute på vallarna och vänta på att boskapen skulle äta färdigt för dagen så man kunde gå hem igen framåt kvällen. Så här skulle det pågå årtusende för årtusende. Vi kan se att odlingen ökar under järnåldern samtidigt som det var starka kontakter med romarriket. Och när kristendomen sen kommer och Sverige skiftar organisationsform från rike till stat under 1200-talet så kan vi se ännu mer att odlingen ökar, skatterna ökar så att man betalade skatterna med det man fick från odlingen. Så skulle det pågå under hela medeltiden och sen fram på 1500-1600-talet innan man långsamt går över till skatter som betalas med riktiga pengar. Vi kan med andra ord se att det gick flera tusen år utan några större förändringar i samhället. Från de första bönderna ända fram till digerdöden så finns det många egenskaper som i princip inte förändrades alls. Men med 1300-talet och de förändringar som skedde då, mer eller mindre i samband med digerdöden, så försvann träldomen. Istället så kom sågen, odlingarna ökade, skatterna förändrades. Och en hel del andra saker i samhället dessutom. Att människorna fick leva på ett helt annat sätt därefter.